Hej och välkomna till avsnitt 3 av Red Eye After Hours. Mitt namn är Danish Sarre, jag är analytiker här på Red Eye och programledare för den här podden tillsammans med min vän och kollega Douglas Forsling. Hur är läget, Dogge?
Hej Danne, det är jättegött för att jag är taggad för det avsnittet. Det är ju någonting vi ska verkligen kasta oss ut på djupt vatten här och någonting vi inte kan jämfört med de andra avsnitten vi har spelat in. Hur känner du?
Ja, men det är samma. Jag kan ingenting om det här, för idag ska vi prata om life science och specifikt hur man tar ett läkemedel från forskning till kommersialisering. Och vi ska prata med vår eminenta analytiker Fredrik Thor.
Ja, och det är nog inte någon idé att dra ut på det här, utan det är lika bra att släppa in Fredrik Thor i studion.
Han står där ute och knackar på dörren. Vi välkomnar Fredrik Thor till studion.
Tack så mycket.
Och berätta lite mer om dig själv. Vad är din roll här på Redeye?
Jag är biotekanalytiker då och jag analyserar forskningsföretag primärt. Med fokus på neurologiföretag främst och även orphan drugs, särläkemedel på svenska.
Vad är orphan drugs? Blir jag bara nyfiken på här.
Det är en klassifiering man kan få när man utvecklar läkemedel mot ovanliga sjukdomar, alltså som inte är så förekommande. Och då har man vissa regulatoriska fördelar helt enkelt.
Ja, vad är det för fördelar?
Man får bland annat marknadsexklusivitet. Man kan få göra lite mindre studier. Man får lite kostnadslättnader och liknande. Som ska göra det mer attraktivt att utveckla läkemedel mot ovanliga sjukdomar då.
Okej, okay. Det var exakt det här jag förväntade mig i avsnittet, att vi skulle lära oss grejer direkt.
Ja, vi börjar med att höra en massa svåra ord som vi inte ens vet. Så, men egentligen är vi här för att prata om, vi var ju lite inne på det här och kommer att göra, men ta ett läkemedel från start till kommersialisering.
Exakt.
Och vi har ju alla liksom läst eller hört, det är en massa olika faser. Och du pratar redan nu om orphan drugs, de har lite fördelar.
Ja.
Om vi börjar från början då, vad är en fas 1?
Ja, det är den första kliniska studien man gör då. Alltså ganska innan man går in i klinik så håller man ju på och forskar på djur och liksom i olika prekliniska steg då. Men där är ju första steget i människa då. Och då kollar man primärt på säkerhet. Man vill kolla så att den är säkert och tolererbart. Man kollar oftast på den högst tolererbara dosen, så man vill se hur mycket av läkemedel kan administreras så att människor kan hantera det helt enkelt.
Och är primära syftet med fas 1?
Ja, det är säkerhet då.
Ja, så att det inte är skadligt för människor ifall man skulle gå vidare till nästa studie.
Ja, precis. Mm. Och det sker ju oftast i friska frivilliga. Så det är inte samma patient som sen ska få läkemedlet, utan det är frivilliga helt enkelt. Typ studenter i Uppsala.
Och är det med då samma dos som är tänkt att det läkemedel ska liksom ordineras med? Eller är det bara i mindre mängder? Eller vilka riktlinjer för en sån studie? Är det svårt att svara?
Det finns olika steg. Så man sakta men säkert så taktar man ju upp med doser. Och man vill hitta den högsta dosen som är tolererbar. Och det är alltså som sätter basen sen för nästkommande studier. Så det är de här doserna som är anses säkert då, som man kan gå vidare med i fas 2 och 3 sen.
Okej, så det är en grej man vill ta reda på. Liksom. Att dosen är, det är ett utfall snarare av fas 1.
Ja, precis.
Vilka doser kan vi köra med helt enkelt?
Precis, och sen så kollar man ju i exempelvis fas 2-studien, då kan man kolla på de olika nivåer av doser för att se hur effekten skiljer sig mellan olika doserna. Oh. Så det blir en avvägning mellan dos och effekt helt enkelt.
Och jag som är lite neandertalare när det kommer till...
Det är vi två här.
Det är väl lite generellt, men ännu mer neandertalare när det kommer till de här bitarna på aktiemarknaden eller biotech överhuvudtaget. Så jag gjorde lite research inför det här avsnittet och så läste jag lite om de olika faserna. Så om vi kollar fas 1 då stod det till exempel att det kan finnas en selection bias då inte populationen är randomiserad. Skulle kunna utveckla, eller vad betyder det? Jag tror jag förstår.
Det är en bra poäng faktiskt. De brukar ju randomisera, alltså, så man har en grupp som får det faktiska läkemedlet och en grupp som får ett sockerpiller. Eller ett,
placebo.
Placebo, precis. Mm. Men däremot så är det ju det är inte de sjuka patienterna som ska ta läkemedel sen som får det.
Mm.
Utan det är ju, i Uppsala exempelvis, är det ju många studenter som kanske gör det här för att tjäna lite extra pengar. Och jag gissar att den personen kanske gick in på det då, att det kanske är unga och friska personer snarare än sjuka. Och i teorin då så kan man ju ha olika reaktioner på läkemedlet. Mm.
Så då kan det vara en bias eller liksom att studien är lite vinklad då för att man har kanske valt en grupp som man tror kanske klarar det här bra. Även om det inte medvetet såklart. Men...
Ja, alltså, men det är också ganska rättvist att man testar ju först på friska personer som kan tänkas liksom tolerera mer. Sen är ju säkerhet någonting som man kollar på hela vägen. Det här är ju bara första steget. Och då kanske det är bra att man inte testar på väldigt sköra människor. Mm. Men sen i nästkommande steg så är också säkerheten en viktig punkt. Och då är det ju på de, så att säga, de rätta patienterna sen. Mm. Men precis, alltså, det är inte rätt typ av personer som är med i fas 1.
Men det kanske, utfallet från fas 1 kanske inte är indikativt för vad som kommer ske i fas 2. Kanske.
Nej, precis. Men sen kollar man ju inte så mycket på effekt, utan man kollar just bara på de här säkerhetsaspekterna oftast.
Mm.
Men precis, det är en annan typ av patienter personer som kommer vara med i nästkommande studie.
Mm. Och har du något hum om liksom, hur är det många som inte klarar en fas 1-studie? För det låter ju som att alla bör klara det med tanke på att det ska bara vara säkert. Det ska inte vi. Man gör det på friska människor, man gör det på unga.
Ja, men det är en sån där, när det går bra så brukar det vara ganska simpelt kanske, men det är ändå kanske vad det brukar vara 60-80% och sån där som klarar fas 1. Men från fas 1 och framåt så kanske det är bara ungefär 10% som tar sig hela vägen från fas 1 till hela vägen till marknaden då.
Till kommersialisering alltså.
Ja.
Ja. Och om vi då går in på fas 2. Ja. Ibland har jag liksom sett att det finns fas 2B eller finns det liksom, gör man flera fas 2-studier?
Precis, där kan man göra lite olika beroende på dels internt hur man vill göra upp det, men också krav från regulatoriska myndigheter. Men det många gör är att de har en fas 2A-studie som är lite mindre och kanske har liksom 50-70 patienter och sånt där. Och man skjuter liksom lite bredare, den är lite mer hypotesgenererande. Alltså man har kanske flera olika typer av effektmått och man kanske inte har en liksom superstark syn på exakt hur läkemedel kommer funka i termer av effekt. Och sen använder man resultatet från den här studien då för att guida nästa studie.
Mm.
Och här, liksom, som jag sa, de är hypotesgenererande och liksom, evidensgraden kanske inte är jättehög i den här fas 2A-studien. Och då vill man oftast göra en till studie då, som är med fler patienter där man kanske vill konfirmera en effekt man hittade tidigare. Och man vill alltså säkerställa den rent statistiskt också. Det är inte alltid det är helt säkert i den första studien.
Men snävar man in då i fokus på något sätt då? Utifrån datan då i fas 2A?
Ja, oftast, precis. Mm. Och man brukar oftast fastställa den bästa dosen också någonstans här innan man går in i den pivotala registreringsgrunden i studien.
Och du sa ju att säkerhet är alltid ett fokus här. Man kan inte liksom ge studier som skadar människor.
Nej.
Och vad är liksom andra liksom syftet med en fas 2-studie?
Ja, men det är här man börjar kolla på effekt egentligen. Mm. Man vill ju ha läkemedel ska vara säkert men förstås också effektivt. Annars är det inte etiskt att ta det till marknaden helt enkelt.
Mm.
Så här vill man ju helt enkelt fastställa så tidigt som möjligt. Är det här någonting... Är det värt att gå vidare med det här projektet? Finns det någon effekt eller finns det någon tendens till en effekt? Och det är det man börjar kolla på i det här steget då.
Okej. Och hur många är det som brukar klara en fas 2-studie då? Du sa 10% brukar gå hela vägen. 60-70 på fas 1 och fas 2-studien?
Jag skulle säga att det beror ganska mycket på indikation. Alltså,
okay.
Vissa neurologi och jag tror det är urologi och vissa sådana typer av indikationer, då kan det vara lågt. Alltså, vi snackar kanske 20% sannolikhet att klara av fas 2. Men inom vissa andra indikationer kan det vara långt högre. Men någonstans kanske 30-40%, det brukar vara en standardsiffra. Så det är, man kan säga att det här är liksom nästan den viktigaste inflection pointen i liksom ett kliniskt projekt, att klara av fas 2. Det är det svåraste steget då, just för man ska visa en effekt helt enkelt.
Okej, okay, så det är där flest faller bort i den här funnen till liksom att kommersialisera sin. Om man då hoppar på fas 3-studien.
Men för att bara hoppa tillbaka till fas 2. Finns det något konkret man kan liksom säga om fas 2? Om det finns något minimikrav på hur många personer, eller kan du säga något konkret eller ge ett konkret exempel på vad som måste uppfyllas till exempel?
Alltså det beror lite på, alltså det viktigaste här är att man har en säker, att det är säkert och man har en fastställd dos som man kan gå in i nästa steg.
Mm.
Men det ska ju också vara, ska också finnas en effekt, det finns väl kanske vissa undantag här, men det är också inte motiverbart rent finansiellt att gå vidare direkt in i en registreringsgrundande studie om man inte har någonting som tyder på att det här är ett läkemedel som funkar. Det skulle vara oetiskt.
Men vad finns det liksom, så det finns inga tydliga kanske riktlinjer för vad som är statistiskt signifikant till exempel, eller finns det sådana riktlinjer? Så det måste vara minst antal individer i en sån studie, minst 25 eller 50 eller?
Jag skulle säga att det beror ganska mycket på vilken indikation det handlar om, alltså vilken sjukdom.
Mm.
Är det en ovanlig sjukdom, liksom, ja, då kan det ju vara alltså få patienter.
Mm.
Är det en stor indikation som, jag vet inte, Parkinsons eller så där, då ska man ju ha ett antal 100 patienter oftast. Okay. Men sen, du frågade lite om statistik där och så, och det är väl kanske inte, det är i slutändan en dialog mellan företaget och den regulatoriska myndigheten där, men jag tror också, oftast handlar det också om en finansieringsfråga. Mm. Alltså, i alla fall i ett svensk kontext. Det är ju ganska små företag som oftast tar in pengar inför varje studie.
Mm.
Och har man inte framgångsrika resultat, då blir det ganska svårt att tänka kapital. Och en fas 3-studie exempelvis är ju, alltså, vi snackar många hundra miljoner upp mot miljarder kronor. Så det är ju, ja, man behöver i princip ha bra resultat även av det skälet.
Mm.
Och här ska jag också säga att den vanligaste strategin eller affärsmodellen som många svenska biotechföretag har är att hitta en licenstagare. Det är väldigt svårt att ta läkemedel till och vägen till marknaden själv, utan man vill ju licensiera ut till ett större läkemedelsföretag. Och de här är ju liksom, de är inte så lätt att lura, utan de granskar ju de granskar ju ganska granulärt vad företagen presenterar. Så det här är oftast det steget där det kan falla då, att man kanske presenterar liksom grumlig fas 2-data, säger vi. Men man är beroende av en extern finansiär. Men om det inte är någon som vill göra det, då måste man ju, ja, då blir det svårt helt enkelt.
Mm.
Om vi liksom bara stannar lite och pratar indikationer.
Ja.
Jag och Danne chansar väl på egentligen vad det är. Men vad är det för någonting?
Alltså, de menar egentligen en sjukdom.
Sjukdomsområde eller så här, neurologi, hjärnsjukdom?
Nej, alltså det är mer, jag tänker alltså, ja, med Parkinsons.
Mm.
Eller alltså en specifik diagnos.
Okej, okay, okej.
Okay. Och det är ju det man oftast har som, ja, det är det man utvecklar läkemedel mot.
Mm.
Man siktar
ju mot en viss sjukdom. Man går inte liksom brett bara säga så här.
Nej, exakt.
Vi ska bota neurologi liksom. Det finns inget sånt som
nej,
liksom
gör det. Det är oftast, det är ett krav också. Alltså, mm. man ska ha en tydlig patientpopulation just för att det handlar om, ja, det är massa delar här, men mm. det är prissättning och den här labeln då som skrivs när man fått godkänt läkemedel, mm. grundar sig på en typ av patientpopulation.
Mm. Men utveckla och label, för det har man ju hört väldigt mycket i Caliditas fall till exempel.
Ja, exakt.
Det är liksom diskussion fram och tillbaka av liksom vilken label man får.
Ja.
Och varför är det så signifikant och liksom viktigt för ett case inom en biotech?
Alltså där skiljer sig väl ganska olika också, men det är ju ändå i slutändan det du får godkänt för. Alltså vilken patientpopulation du får adressera, vilka typer av patienter som läkare rekommenderar att använda läkemedel för.
Okay.
Sen i Calitas är det väl lite oklart exakt vad det här innebär kanske, men det är förstås väldigt viktigt om man får liksom godkänt att behandla bara kanske patienter som redan gått igenom 4 andra läkemedel, eller om man får komma först i kön. Det påverkar förstås marknadspotentialen ganska ordentligt.
Mm. Mm. Det förstår jag.
Och du nämnde licensieringsavtal. Vad innebär det rent konkret för kanske det forskande bolaget? Hur stor del finansieras då? Eller är det hela forskningen som finansieras? Och hur mycket royalty får man? Eller
mm.
hur brukar det se ut? Eller mellan tummen och pekfingret?
beror lite på vilken steg och så långt man har kommit. Men som sagt, de flesta läkemedelsföretagen vill hitta en licenstagare inom fas 3 då. Helt enkelt för att det är inte feasible att göra det själva då. Sen finns det exempel liksom allt från redan i prekliniskt stadie till någonstans i typ fas 2-3. Men här är helt enkelt oftast upplägget att den här externa, alltså licenstagaren står för framtida utbildningskostnader, så de finansierar fas 3-studien.
Helt?
Ja, oftast. Mm. Men kanske framförallt de nästkommande studierna. Och sen får man ju då oftast en upfront payment, alltså man får en förskottsbetalning som i princip förs över direkt. Sen får man milstolpesbetalningar som man får givet om man uppnår vissa mål. Det kan vara att man presenterar som resultat eller att man startar nästa studie eller att man får godkänt eller vad det kan vara. Och sen får man oftast royalties då.
Och det kan också, så det är en royalty-komponent också i det hela?
Absolut.
Och den antar jag, det kan ju vara jätteolika.
Ja, precis. Alltså,
har du något hum? För att inom liksom, revenue share inom gaming är 40-50% brukar man säga, eller något sånt där.
Jag skulle säga att alltså, det är alltid desto senare, desto högre royalties får du, oftast.
Mm.
Och där kan det handla om kanske 20-30% något sånt där, om det är liksom i godkännande fasen. Men när det är prekliniskt stadie så är det ju single digit. Oftast, alltså 5-10%.
Och vad menar med preklinisk stadie? Vilken fas är man i då?
Alltså det är innan man går in i människa.
Okej, okay, så innan fas 1 antar jag.
Ja.
Okej.
Okay. Så det sker inte så många licensavtal i Sverige varje år, skulle jag säga. Jag tror vi gjorde en kartläggning på det där och det kanske sker något eller två per år. Och det kan vara lite slumpmässigt egentligen när det händer. Det är ju verkligen stars aligned när det kommer ett sånt här licensavtal. Det ska liksom vara där licenstagaren, det ska passa rätt i deras strategi, det ska vara spännande projekt, företaget ska ha gjort rätt grejer. Det är liksom det är verkligen stars align på det sättet. Det sker inte så ofta. Men när det väl händer så kan det ske i lite olika stadier. Men kanske liksom när man modellerar så brukar man oftast anta att det sker när man har visat effektdata, så efter fas 2.
Mm. Men om vi går tillbaka då till de här faserna, då är vi inne på fas 3.
Ja.
Vad är syftet med den studien? För det är den som grundas för ett beslut av FDA, eller så jag förstår det?
Ja, precis. Det brukar ju vara registreringsgrundande studien då. Och då kollar man ju, då är det fler patienter framförallt, man kollar oftast globalt. Dels kan man ju hitta, liksom, kollar man ju återigen på säkerhet, man kollar på fler patienter, fler patientgrupper, man kan hitta eventuellt liksom saker man inte hittat tidigare i termer av säkerhet. Men här handlar det oftast om att du ska konfirmera en effekt du tidigare påvisat. Då. Man vill ju vara säker på att det finns en faktisk behandlingseffekt. Och då vill man ju ha en replikerbar effekt, helt enkelt.
Så det här testar man ju på personer som har den sjukdomen,
exakt.
Eller indikationen, för att se om det är en effekt i det här och det är fortfarande säkert. Jag kan tänka mig att om det är någon sjukdom som gör att man är multisjuk, att det blir nästan säkert, det kan vara en säkerhetsrisk för att det är så otestat, eller?
Ja, jag menar du?
Nej, men om det är någon som har kanske fler sjukdomar på sig och så ger de ett läkemedel för Parkinson, om vi spekulerar där. Då kanske man vill se hur det här läkemedlet liksom funkar med de andra sjukdomarna också. Är det någonting man testar, eller är det, försöker man ha så clean studie som möjligt?
Alltså man vill ju, ja, det är en bra fråga. Alltså det är ju viktigt att ta i akt säkert att om det är en multisjuk person så ska de ju tolerera läkemedlet och reagera på rätt sätt. Sen så, alltså det man gör är att man randomiserar ju patienterna. Så man vill ju i slutändan man vill ta det i akt, men man vill i slutändan kolla på liksom, huvudindikationen. Mm. Och det man mäter är oftast, liksom, är det Parkinsons, då är det ju kanske en skala för hur Parkinsons utvecklas.
Mm. Och i det här, finns det någon liksom så här, det här är standard hur man utformar en studie, eller kan man utforma en studie lite för att få fördelar, eller liksom, hur kan man göra det där?
Ja, där är jag också, skulle säga, ju senare man är, desto mer handlar det om en dialog med regulatoriska myndigheterna. Mm. Och en fas 3-studie måste man ju verkligen, den designar man inte själv, utan det är en dialog med regulatoriska myndigheter, det är med experter i området och så vidare. Däremot tidigare studier kan ju kanske företaget ha mer att säga om helt enkelt.
Och när du säger bredare patientpopulation i fas 3,
ja.
Vad är man tar hänsyn då? Är det liksom olika etnisk bakgrund eller om vissa överviktiga till exempel? Eller?
Ja, det skulle kunna vara så.
Ja,
okay. Precis, det är ju är det stor sjukdom, fetma eller något sånt där, då, precis, då kan det ju vara olika typer av etniciteter som kan ha olika reaktioner. Vissa länders regulatoriska myndigheter kräver kanske att man testar på personer från det landet. Och precis, här vill man också testa bredare termer av sjukdomen. Ska man ha en bred label så vill man ju testa på nå ut alla de typerna av patienterna.
Så det är inte bara bredare i form av mångfald, det är också i antalet personer också, antar jag?
Ja.
Att det är allmänt bara större också?
Ja, precis.
Ja.
Kan det liksom vara problematiskt att få in tillräckligt mycket personer för en sån här bred studie?
Ja, det kan det vara, precis. Alltså, det beror lite på vad det är för typ. Det är oftast lättare också om man har visat en effekt innan. Det är också kanske en uppenbar sak, men har man en... Det finns ju liksom studier som är mer recruitable, helt enkelt för att det kanske har en bra säkerhetsprofil, det visar en bra effekt, och då är det väl fler kanske som vill vara med där. Men sen, de här fast 3-studierna är ju... Det är en stor apparat. Det handlar ju om många sjukhus i hela världen. Men absolut, ett exempel är ju inom covid-19 har ju ett antal företag gjort fas 3-studier. Och där har det blivit lite svårt att få tag på rätt nog patienter, just för att nu kanske inte covid-19 är så förekommande till den grad att de behöver den här behandlingen. Och då blir det svårare.
Ja, men nu har man ju mindre behov av behandlingen också.
Nej, exakt.
Så att det är väl kanske en bra grej egentligen i sammanhanget.
Det är absolut positivt.
Och liksom om man kollar sig liksom på bolaget och aktien i de här skedena.
Ja.
Jag antar att marknaden liksom handlar upp det inför ett skede, för att många av de här studierna eller outreads eller vad de heter, som jag hör ni snacka snyggt på där på andra sidan, brukar aktien liksom gå upp inför en release eller ett uttalande?
Datasläpp eller data release eller vad man kan.
Ja. Och hur brukar det se ut då inför en fas 1, fas 2, fas 3?
Det är en bra fråga faktiskt, för att det finns någon slags, som du märkt senaste året har inte varit så positivt för biotech. Om man tänker kanske 2019-2020, då var det oftast uppspekulation, framförallt inför de här fas 2-studierna och även fas 3 kanske. Just eftersom fas 2 är ju liksom kanske den största liksom inflection pointen då, så är det ju, finns det potentiellt störst avkastning kanske där då, om man tar sig igenom det här svåra steget. Och där har vi, tror jag, många haft kanske en framgångsrik investeringsstrategi, helt enkelt att man köper in sig ett halvår eller något sånt där innan readout, och sen så kanske man, om man har tur, hinner sälja av innan då. Och
så lite buy and rumor, sell and news.
Ja, eller sell eller before news.
Before news, ja exakt.
Lite inom gaming, men det känner jag igen. För inom gaming kunde man framgångsrikt ganska länge köpa till exempel på en trailer. Och så säljer man liksom innan spelrelease. För då sitter du inte på den binära risken. Då har du, utan du har ju mer en range of outcomes, så att säga. Istället för att syna binär risk.
Men med det sagt, 2021 har varit ett annat typ av år. Det har varit ganska negativt år för biotech och jag gissar alla typer av som risky assets. Och min spekulation här lite är att det snarare blivit som en tvärtom. Alltså att de här typerna av readouts har blivit liksom negativ catalyst istället, från att vara positiv. Just för att risk inte lika aptitligt längre, och folk kanske hinner bränna sig i något biotech också.
Du menar att hålla inför ett datasläpp?
Ja, ibland har det snarare varit tvärtom, att det har blivit sell before news.
Ja, jag förstår att man vågar inte hålla över.
Nej, men det har vi sett i flera case skulle jag säga. Och jag skulle gissa också att det handlar om, det har ju varit ett par som lovande företag som misslyckats i sen fas. Och då har väl folk kanske blivit lite mer riskavärt helt enkelt.
Sen finns det ju tyvärr fall där också där det blir sell the news. Där till exempel Caliditas, så blev det nog inte det. Den uppgången som analytiker och marknaden kanske och investerare hade hoppats på.
Nej.
För det är jättemånga analytiska riktkurser som är mycket högre än dagens kurs. Och vad tror du det har att göra med det? För att cashflows från försäljningen ligger ju ganska långt bort hyfsat. Är det att det inte är någon katalyst i närtid kvar? Och att det är otåliga investerare? Eller?
Ja, det är en bra fråga. Alltså där kanske det har varit också att det liksom blir en effekt av att inte aktien gått upp tidigare. Kanske blir liksom att folk tänker, ja men när det här kommer då säljer jag av liksom. Alltså, att det inte blir någon naturliga cykler liksom upp spekulation och försäljning. Men Kalita ser en bra gåta kanske liksom, varför det inte varit något intresse där. Och det kan väl förklaras av massa saker. Det kan ju vara liksom utflöden i aktien och liksom risk och vilja sådär.
För de har ju fått godkänt.
De har ju fått accelerated approval.
Ja, och då är det samma...
Conditional approval.
Och kan man säga då att de har fått 100% FDA approval, eller är det fortfarande, finns det någon risk för att det faller igenom? Eller?
Ja, men där får man väl läsa vad vår ansvarig analytiker säger, men alltså de har ju fått conditional approval. Mm. Så de har ju, nu får de ju börja sälja. Mm. Men det slutliga beskedet är ju betingat på en pågående studie då, som har utläsning senare.
Men tror du har att göra med att... För att det är ju en sak att vikta sannolikheter.
Ja.
Och nu verkar ju det ha slagit igenom att alltså, vi fick godkänt. Men sen är det ju det teoretiska utfallet då. Hur mycket pengar kan vi tjäna liksom, lifetime innan det kommer konkurrens eller liknande? Och hur mycket, liksom, hur många patienter kan vi behandla? Hur mycket kan vi ta per behandling? Tror du ibland kan råda stora osäkerheter kring att det är sånt stort liksom range på själva utfallet, att man inte vet riktigt hur mycket pengar det här kan generera även om det är godkänt?
Ja, men jag tror att du har snackat om det förut lite, men det finns ju fortfarande en viss binär risk kvar, och jag antar att det kanske kan vara någonting som skrämmer bort folk. Samtidigt, det här var inte någonting som vad jag vet i alla fall, att folk var särskilt oroade för något år sedan, utan det känns lite som man liksom, att priset har påverkat sentimentet på något sätt. Men visst är det ju så att det finns ju en binär risk kvar på något sätt. Men jag menar, det finns det i nästan alla typer av aktier. Det är väl i regleringar i alltså andra typer av företag också.
Mm.
Så det är ju, men visst, det finns ju en risk kvar där.
Okay. Men då har vi preklinisk fas 1, fas 2, fas 3. Och sen är vi godkända då när vi är klara fas 3? Har vi fått FDA approval då, eller hur, vad är nästa steg?
Och, är det bara ut och kränga då liksom?
Ja, precis. Hur funkar det?
Nej, men sen ska man ju skicka in sin ansökan efter det då. Och det kan ju ta något år eller två till.
Och var skickar man den ansökan?
Ja, det gör man ju till de länderna man vill sälja läkemedlet i.
Okej, och USA är FDA?
Ja.
Och har Europa en gemensam, eller är det en för varje land, eller hur ser det ut där?
Vi har ju EMA.
Okej.
Men sen har man vissa processer för varje land när det kommer till reimbursement och sådana saker.
Ja, för att, bra att du kom in på det med reimbursement, för att man brukar ju prata om att USA, det är landet man måste lyckas i,
ja,
för läkemedel. Medans, för att där har de mycket högre, vad ska man säga, ersättning på det för försäkringsbolagen och så vidare. Medan i Europa så är det väl lite mer lagstadgat, lite hårt reglerat vad du får ta.
Ja.
Så är liksom, hur mycket, om man ska titta på ett case, hur mycket beror på USA mot Europa?
Det beror väl lite på case såklart, men USA brukar alltid vara den marknaden som har störst liksom, värde i modellen. Med vissa undantag. Och det är ju helt enkelt för att det är en stor marknad, och prissättningen är oftast högre där. Man brukar vara ganska snabba liksom på att adoptera, att man tar upp nya typer av läkemedel och så vidare. På gott och ont kan man ju säga. Europa har väl kanske mer, ja, lite mer liksom fokus på hälsoekonomi och kostnadskontroll och sådana saker.
Ja, för det några liksom så här dokumentärer jag har sett, så är det liksom övermedicinering i USA. Där man pratar om där att de tar mycket mer medicin än vad de egentligen behöver, för att typ patienterna begär att man ska få en tablett för att man ska bli frisk. Medans, Men å andra sidan så verkar inte de sjuka ta tabletterna heller, så att behandlingen inte funkar. Så det blir, vänta, det verkar vara någon så här mismatch mellan de som är sjuka vill inte ta det, men de som inte är sjuka vill ta det.
Ja, det är intressant. Alltså det finns ju alltid, man får ju alltid tänka på incitamenten, vad läkarna finns incitament och vad har patienterna finns incitament och så vidare. Och det är också en sån sak som om läkarna kanske får en betalt varje gång de administrerar läkemedlet.
Alltså en kickback?
Ja, men
som man pratar i finans.
Nej, men om de ska liksom ge en spruta varje gång, exempel för att ge ett piller. Jag menar, sådana saker kan man ju ta i akt också.
Mm.
Men, ja, nej, men det finns ju för- och nackdelar med systemen, kan man säga.
Men i min värld, om man då har fått en godkänd fas 1, fas 2 och fas 3, och så ska man skicka in för godkännande.
Ja.
Är det inte klart då? Eller liksom, vad kan sätta stopp då? Och hur många får liksom godkända fas 3 men ändå inte får ett godkännande? Och vad kan det bero på?
Jag kollade upp det innan här. Jag tror att i snitt så är det 85% som klarar av det här steget, då, alltså sista steget i snitt. Men det kan ju bero på att ibland skickar man in en ansökan ändå, trots att datan kanske inte var så bra som man hade hoppats på.
Även om man har fått godkänt på fas 3 då?
Ja, men det finns liksom inget godkänt, utan det blir ett utfall och sen så är det upp till företaget om man vill skicka in en ansökan. Givetvis så är det en diskussion med myndigheten då. Men ja, men jag har exempel i några liksom konkurrenter till företaget som jag bevakar, och då man kanske skickar in en ansökan trots att man inte uppnådde det man vill uppnå.
Mm.
Lite som en chansning eller sådär.
Ja. Men så när jag sökte jobb på Rödda, jag bara skickade
det. Du är en riktig Hail Mary där.
Ja, jag tänker, jag hoppas jag får jobbet. Jag hoppas att de inte läser CV:et.
Ja, men ibland är det en tillräckligt svår sjukdom kanske man kan försöka.
Ja.
Men sen kan det också handla om alltså, produktionsfaciliteter och sådana saker. Alltså, det är Camurus i Sverige exempel, så det är problemet. Och det är väl kanske den här risken som flera börjat se. Att det är alltid binärt tills man får godkänt, och oväntade saker kan hända, och det måste man ju förstås ta i akt när man investerar liksom, och tar position helt enkelt.
Men vi säger att man får då ett godkännande. Vad är din... Jag har ju faktiskt inte investerat i biotechbolag, så jag har ingen magkänsla ens, men hur stort kan utfallet vara sen när man har fått godkännande, om man tar bort liksom, ska man säga, den binära sannolikhetsrisken, men själva liksom range i utfallet, hur mycket pengar man kan tjäna innan den här drogen liksom får en konkurrent eller inte längre kommer kunna säljas till samma pris till exempel?
Det är en bra fråga. Vi har ju inte extremt många exempel i svensk biotech som har tagit sig hela vägen till liksom en framgångsrikt kommersiell stadie. Men om man jämför med exempelvis med medtech, så brukar man oftast anse att liksom att om man väl har ett effektivt läkemedel med ett tydligt behov, så är ju liksom den kommersiella risken lägre kanske än i de här mindre binära casen. Liksom. Utan just på grund kanske av de många hurdles som krävs för att få godkänt, så kanske det också är lite lättare då när man väl får godkänt.
Men det jag är ute efter är mer, om du har fått godkänt,
ja,
hur volatil kan aktien vara? Är det ganska tydligt efter ett godkännande att men nu vet vi att det är godkänt, så då vet vi hur mycket det kommer sälja för och hur mycket kassaflöden kommer generera? Eller är det fortfarande ganska, ganska brett utfall där?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, det är väl flera företag som har tagit lite tid innan kanske aktien helt svarat på det här godkännandet. Och där är det oftast att man är kanske lite osäker på kommersialiseringen. Man har kanske inte sett de första försäljningssiffrorna. Det har vi sett i några exempelvis här i Sverige. Att det är just det pre-kommersiella steget och liksom de första kvartalen kan vara liksom ganska svåra för aktien. Men det beror ju på lite.
Men det är ju lite inne på riskerna. Liksom, ta att man kommer till kommersialisering. Den kanske inte ens tar fart. För då får man ju samma problem som alla andra vanliga bolag har.
Exakt.
Att du måste få adoption av din produkt. Vad finns det mer för risker i de här typerna av bolag? Som du sa, det är liksom i princip är det ett forskningsteam.
Ja.
Så det är ju en påse pengar som ska lägga ut det. Jag antar att emissionsrisk är någonting, det är inte en risk utan det är en realitet i det här.
Ja, precis. Alltså det är, finansieringsrisken är ju, det har väl varit kanske lite mindre problem, och nu på senare tid har det blivit ett större problem. Och det är väl kanske en kombination av att det har noterats ganska många tidiga biotechföretag och då är kravet högre på att det hela tiden kommer in mer och mer pengar på aktiemarknaden.
Mm.
Så nu då när det var kanske lite, ja, inte så mycket inflöden i kombination med att det var ganska många biotechföretag på börsen, och då blir det större kamp om samma påse pengar.
Mm.
Och då kanske liksom kvalitetskraven är högre helt enkelt.
Okay.
Och ja, men är det tidigt fas 1-företag, då kanske får man väl räkna på att de kommer göra ett antal liksom emissioner på vägens gång. Och det bör man ju som investerare verkligen ha koll på.
Mm. Och ser du, för det är många bolag här som har, i Sverige som också har dubbelnoterats i USA.
Mm.
Är det för att USA har en mycket bättre marknad och får mycket bättre finansiering, eller vad är det de försöker uppnå med det då?
Ja, det är väl delvis finansiering. Man tar väl ofta sin pengar i samband med IPO:n då. Ja. Man får tillträde till vissa typer av specialistfonder och liknande som kanske inte vill köpa in sig på den svenska börsen. Och sen är väl också liksom man vill komma, har man lite mer närhet till, som USA då är den primära marknaden, så vill man väl ha en större liksom närvaro.
Mm.
På gott och ont liksom. Sen har vi kanske sett att det har haft sina utmaningar också, att vara dubbelnoterad om likviditeten blir låg exempelvis. Så det är ju för- och nackdelar.
Jag trodde det var för att man skulle kunna sälja när Stockholmsbörsen är stängd.
Man skulle kunna sälja hela tiden för det är stängt.
Ja, precis.
Men vad är de viktiga komponenter i en emission för de här bolagen? Jag antar att ägarbilden.
Ja.
Den är absolut det viktigaste.
Ja, precis. Alltså, det är ju verkligen en viktig punkt att kolla på när man investerar. Mm. Alltså, man vill ju ha seriösa, stora investerare, gärna institutionella förstås, som har intresse att återupprepat och investera i emissioner. Eller kanske till och med riktade emissioner.
Mm.
Det är ju desto svårare om man har enbart består av retail-investerare då. Då blir det kanske extra tufft då i svåra tider.
Mm.
Och sen ska jag också säga så att det är alltid bra att ha en specialistfond och institutioner av andra skäl. Det blir en slags extern validering av caset egentligen, men också kanske av datan de presenterat.
Mm.
För de här typen av, särskilt de här specialist läkemedelsfonderna och venture capital-företagen, de gör ju ganska ordentlig due diligence. Jag har pratat med sådana typer av företag själv, och de ställer ju vassa ordentliga frågor och grillar liksom ledningen. Så det är ju, om man ser en sån typ av fond på ägarlistan, så brukar det vara ett positivt tecken.
Mm. Och vi har pratat om värderingen och just att det är svårt att värdera för att det är väldigt binärt. Hur skiljer sig, skulle du säga, att värdera biotechbolag mot mer traditionella bolag? Jag och Douglas jobbar mer med att värdera tech och gamingbolag, och Douglas mer techbolag.
Ja.
Vad är den stora skillnaden? För jag vet att venture cap firmer, de kör en modell där de kör en väldigt hög discount rate om det är early stage, och sen är det lägre discount rate liksom ju mognare det är. Ett annat sätt att göra det är sannolikhetsviktare. Det blir mer expected value.
Ja, men det är ju mer av en teoretisk värdering kan man ju säga. Alltså man har ju oftast inte något riktigt exempel att hänga upp det på.
Det är all värdering.
Exakt. Nej, men så här, det är ju, det man kanske aldrig har, det kanske ingen som har adresserat den här indikationen förut.
Mm. Det är väl det man hoppningsvis.
Ja, exakt.
Varför ska vi producera ett läkemedel som redan finns?
Ja, men precis.
Är det ingen som har köpt de här dataspelen som vi gör analys på heller och gör värdering på?
Nej, men då blir det mer en teoretisk ansats. Så då kollar du på hur många har nära sjukdomar varje år. Du kollar på vad är ett rimligt pris. Du kollar på liksom, vad är en rimlig marknadspenetration. Det är ju förstås en top-down approach oftast. Och sen som du säger, man kollar på, brukar ju riskjustera då. Och det är ju en ganska väsentlig riskjustering, annars skulle ju värderingarna bli väldigt höga.
Mm.
Och det är ju just, man brukar de här, som jag snackade om, de här sannolikheterna, där ju, har ju gjort studier då som kollar på, man kollar på företag som utvecklar läkemedel, och så ser man ungefär så här många har lyckats då.
Ja, förenklat kan man väl säga då att man utgår från någon sorts, vad vi kallar base rate, va? Att man kollar att så här många bolag inom, som forskar på lungcancer, säger vi, brukar få godkänt i fas 3, säger vi, om det är där bolaget ligger i fas 3.
Ja, precis. Eller man likely to approval brukar man ju kalla det. Mm. Alltså att i en given fas, hur sannolikt är att man tar sig hela vägen till marknaden.
Men visst kollar man då kollar man väl inte generellt hur många forskningsbolag får godkänt fas 3, utan då kollar man väl om det finns underlag för det. Så kollar man väl för just lungcancer då, om det är det man forskar på. Eller
hur precis, man vill ju gärna snäva in sig så mycket som möjligt. Så ja, men precis, man vill gärna kolla på, i den neurologi så vill man ju kolla på det såklart då. Mm. Det kan skilja sig ganska mycket, som jag sa tidigare där. Alltså, neurologi är väldigt svårt. Alzheimers exempelvis har varit väldigt svårt historiskt.
Mm.
Medans jag tror hematologi är en sån sak som historiskt sett har varit lättare. Det är oftast lättare att utveckla läkemedel mot alltså orphan drugs eller särläkemedel.
Så då snävar man in, då väljer man det. Så man egentligen går så granulärt man kan, om man kan.
Ja, precis. Alltså oftast. Men sen så kan det ju... Är det inte alltid så enkelt? Det kan ju vara att det är en kombination av flera saker. Det kan vara ett orfanläkemedel inom lungcancer. Då kanske man vill vikta upp den här LOA lite då, eftersom lungcancer är väldigt lågt, men det kanske är lite mer sannolikt för att det är ett orfanläkemedel.
Okay.
Och sen kan det ju också så här, det är ingen exakt vetenskap, utan det beror ju lite på också, eftersom om man är till exempel inom Parkinsons, så är de godkända läkemedlen inte varit sjukdomsmodifierande. Men om man då som, om jag då ska värdera ett Parkinsons-företag med en sjukdomsmodifierande behandling, ja, då kanske jag inte helt kan utgå från den liksom, siffran som finns. Då kanske jag måste vara lite hårdare, om det då anses vara svårt att utveckla sjukdomsmodifierande läkemedel.
Vad innebär sjukdomsmodifierande? Låter svårt.
Ja, men det är precis,
jag satt och tänkte sånt
också. Alltså, botar det sjukdomen eller hjälper det själva sjukdomen, underliggande orsaken?
Okay.
Eller är det mer ett symptom? Då?
Mm. Ja, så om...
Okay, det kan ju vara att stannar upp, minskar takten.
Ja, så bromsmedicin botar eller liksom bara hjälper ett symptom?
Ja, precis.
Mm. Okay. Men säg att man är inne på någon fringe sjukdom då, men där man inte har så mycket statistiskt underlag, så att man bara har två liknande studier eller två studier som är på liknande sjukdom och utgår från som likelihood of approval.
Ja.
Går man då upp heller ett steg och kollar bredare, för att det kanske inte är så indikativt med två studier, eller hur skulle du resonera som analytiker där?
Det beror ju lite på sig så här, men precis, man vill ju inte, alltså det första ska sägas, vi kollar ju ofta på såna här metastudier då, de har ju ofta sammanställt de här typerna av underlag. Men precis, man kan ju inte utgå från bara ett fåtal studier.
Nej.
Då får man ju kolla, jag menar, är det under neurologi men det inte finns något, liksom skulle vara någon speciell neurologisjukdom som det inte gjort så mycket studier, då kanske man kollar på neurologi och så vidare.
Okay.
Men det är lite beroende på, skulle jag säga.
Och för de som då som kanske inte har läst en biotechanalys, förenklat är värderingen ungefär så att men vi säger att det är 50-50 på att det är binärt utfall, att 50% att man får godkänt och det går till kommersialisering, och då är aktien värd 1000 kronor, säger vi, och så är det 50% att det är värt 0 då, och nu kanske inte värt 0, men
bara för att dra extremerna.
Ja, bara för att dra extremerna, är det då man sätter 500 kronor då i base case och säger att vi är lika viktade liksom?
Alltså det man gör är att man riskjusterar ju intäkten helt enkelt, men också då kostnaderna egentligen framöver då. Så du får ju, ja, du har ju dels en intäktsrad som är 100% godkänt, hur mycket skulle man sälja för?
Mm.
Så riskjusterar man dem då med den här LOA:n då, som det kallas, likelihood of approval.
Mm.
Så då ser det ju lägre ut än vad det faktiska siffran skulle vara om man skulle bara sälja då.
Ja, precis. Så det blir ju som ett expected value.
Ja, precis.
Ja.
Och där kan ju vara väldigt, alltså man diskonterar ju ganska ordentligt i de här tidiga företagen.
Mm.
Det kan ju vara, alltså, som jag sa, alltså snitt LOA:n i fas 1 är ju 10% sannolikhet då. Så det blir ju ganska ordentlig påverkan på värderingen förstås.
Men då säger vi att jag sitter och kollar på ett forskningsbolag, så tycker jag att jag kan det här väldigt bra.
Ja.
Jag har någon sorts bakgrund inom forskning eller biologi eller någonting. Och så läser jag deras fas 3-data och tänker, ja, men likelihood of approval är mycket högre än vad marknaden förväntar sig här. Har man en edge för att man går till en base rate, det är ju liksom någon sorts law of averages.
Ja.
Har man någon edge att kunna utläsa?
Jag skulle säga att ju senare, alltså ju fler fas, alltså ju fler studier som man gjort, desto mer information finns det ju att tillgå. Och då är det också lättare att ha liksom en större åsikt om hur det här caset skiljer sig från snittet. Har man, liksom, har man gjort en framgångsrik, väldigt bra studie, ja, då är det antagligen kanske högre sannolikhet att man lyckas än om det var väldigt dålig data. Liksom. Mm. Men jag tycker att är det tidigt case, alltså är det prekliniskt eller kanske fas 1 och sånt där, då är det ju ganska svårt att förutspå vad som kommer hända i fas 3. Liksom. Men har man hittat en kliniskt meningsfull effekt och man tycker att det statistiska ser bra ut, ja, men då kan man ju mer göra sin egna liksom, sannolikhetsjustering. Mm. Men man vill ju, det är svårt innan man börjar se liksom effektdata egentligen. Jag skulle gärna vilja prata lite om statistik också om vi hinner med det också.
Får du i så fall ta det väldigt snabbt och ta det som sista grej om det här? Jag förstår att vi kan prata länge om det. Det är ett komplicerat ämne.
Nej, men jag tänkte bara om man skulle snacka om lite allmänna liksom, tips. Eller,
Ja, men allmänna tips är jättebra att avsluta. Liksom,
ja, nej, men jag tänkte så här, för det som händer när läkemedelsföretag publicerar data är att man i princip man släpper det på en kväll och sen så kommer ju marknadens reaktion redan dagen efter. Det blir en peer review i realtid som vi kan säga. Mm. Den här processen skulle ta många månader om det var i ett akademiskt sammanhang. Men det jag tänkte på först var väl att som sagt, det man vill ha är att man vill ha en kliniskt meningsfull effekt. Man vill ju veta att läkemedel faktiskt hjälper till mot sjukdomen och den ska vara statistiskt säkerställd. Mm. Och det är den här kombinationen man vill ha. Så det är inte bra om du jätteprecis kan hitta en mineffekt exempelvis. Och tvärtom, om du inte kan statistiskt säkerställa att det finns en effekt, då är det inte så viktigt att du hittar en stor klinisk effekt helt enkelt. Men en sån sak jag tänkte på också är att man ska ju kolla på de här protokollen som företagen är skyldiga att publicera på clinical trials, och så finns det en europeisk motsvarighet också. Och där så tycker jag man ska kolla på protokollet, man ska kolla på vad som är det primära utfallsmåttet, man ska kolla på de här sekundära utfallsmåtten. Och sen ska man jämföra det med vad företaget skriver i sina pressreleaser. Och min generella uppfattning är att den absolut bästa resultaten, den bästa datan, då är det väldigt uppenbart att det är bra.
Det står i headlinen.
Ja, dels det, men också att man har alla instrument i världen att visa att vi uppfyller alla de här kraven. Men så fort det börjar bli mer osäkert, då blir det plötsligt väldigt grumligt skrivet. Man har mindre datapunkter, man liksom försöker lirka in det på något sätt. Och så också en sån grej att det kan stå positiv studiedata i rubriken, men sen så kanske man menade någonting annat än det som var det primära utfallsmåttet.
Robust studiedesign var det någon som sa.
Ja, precis. Nej, men så det, man får ju tänka att företagen har incitament att få det här att se så bra ut som möjligt. Så man måste kolla gärna på de här protokollen, kolla på vad företagen sa innan. Och så jämför man det med utfallet och det man skriver. Det ska ju vara så konsistent som möjligt före och efter. Det ökar ju trovärdigheten. Det är en sån, tycker jag, uppenbar sak i alla fall.
Och det låter ju som att man måste göra mycket research innan det. Liksom. Och jag tror vi kan bara ha en fråga till.
Ja, men jag tänkte som avslutningsvis där. Du som analyserar, jag vet att du också investerar i biotech.
Ja.
Har du något tips till lyssnare hur man ska tänka kring investering? För att som sagt, när vi sätter en riktkurs så är det sannolikhetsviktat, men utfallet är i slutändan binärt.
Ja.
Så även om du har en riktkurs på 500 så kan du sluta på 0 eller 1000 eller något sådär. Och det finns ett fint citat från Howard Marks som är "Never forget the 6-foot-tall man who drowned crossing the stream that was 5 feet deep on average." Vilket är ganska talande. Så hur tycker du man ska tänka på när man investerar i biotech, jag tänker, vad är din erfarenhet?
Ja, det är en svår fråga. Men man måste ju verkligen tänka på att ta rätt size. Det är väl en uppenbar sak kanske, men jag tycker ändå jag kan se många som blir väldigt övertygade om att just det här caset i fas 1, det kommer absolut lyckas. Liksom. Men man får ju vara kom ihåg de här sannolikheterna, men när man i fas 1, ja, men då kanske det bara är i snitt 10% sannolikhet att man tar sig hela vägen till marknaden. Och man kommer antagligen behöva göra ett par emissioner. Och då ska man inte ta hela sitt...
ta sin fulla size där.
Nej, exakt.
Så man inte kan teckna sin prorata.
Man ska ju kunna teckna sin prorata antagligen ett par gånger. Man ska vara beredd på att man kan förlora allt. Liksom. Mm. Och sen... det vet jag inte ens om man tycker, men man får väl vara mer aktiv investerare helt enkelt. Det här är liksom inte, det är inte buy and hold, utan man måste ju ompröva sina beslut. Man får lyssna på liksom, vad är feedbacken från de regulatoriska myndigheterna? Hur ser datan ut? Tror att de kommer lyckas fortfarande och så vidare. Mm. Man gynnas ju inte liksom av det här tidsperspektivet på samma sätt som i liksom Embracer eller någonting, utan det kan ju snarare bli, ja, är det billigt, är aktien billig, kan ju det vara en nackdel då, för det blir svårt att tänka kapital. Man måste vara mer aktiv och tänka på riskerna liksom, och jag tror bara vara väldigt ödmjuk om att det är svårt och det finns kan hända oförutsägbara saker. Men det är sagt, om man väl lyckas så är det ju, kan det vara fantastiska investeringar. Vi har ju många svenska exempel på liksom duktiga investerare som har lyckats. Och jag tycker man ska vara nyfiken och investera i biotech, men man måste ju komma ihåg att marknaden funkar ju bara på ett speciellt sätt. Och då får man ju anpassa sig därefter. Liksom.
Tack Fredrik för den genomgången av det här. Och vi har ju verkligen lärt oss någonting, men det är inte svårt att lära sig någonting från noll, eller negativt skulle jag nästan säga.
Mm. Ja, men verkligen. Jag känner att jag har lärt mig jättemycket. Jag kunde väldigt lite. Ja. Om just det här ämnet.
Kul att vara.
Tack Fredrik. Denna podcast är för att informera om Reddas tjänster. Ingenting av innehållet ska tas som en rekommendation, och allt som sägs behöver inte reflektera bolagets åsikter och värderingar. All handel med finansiella produkter innebär en risk. Besök redda.se för fullständig friskrivning och analys.